Välkomna till Varför-podden med Therese Österholm och Jenny Linde. Och vi pratar ju utifrån boken Varför, som handlar om implementering av lågaffektivt bemötande. Och nu har vi kommit fram till bokcirkelns femte del. Vi inledde ju med en liten introduktion av lågaffektivt bemötande för att sedan i avsnitt 2 prata om vikten av att hitta ett gemensamt varför. Vad ska kompassnålen peka mot? I avsnitt 3 pratade vi om empati som ett centralt redskap för att ta sig framåt. Och i förra avsnittet, avsnitt 4, så frågade vi oss vad blir resultatet på olika nivåer av ett implementeringsarbete, både organisatoriskt och på ett individuellt plan. Och nu har vi då kommit fram till huret. Hur implementerar vi då lågaffektivt bemötande i en verksamhet? Och det är ju inte bokens egentliga fokus, för det är ju varför. Men huret tänker vi nämna lite kort, för det finns vissa gemensamma nämnare som man kan behöva ha med sig. Sedan behöver ju huret anpassas utifrån varje enskild verksamhet. Men några hållpunkter har vi samlat ihop i boken och nu i det här avsnittet. Och det första är ju punkten som handlar om att hitta just ett gemensamt varför innan själva implementeringen tar fart. Vad är dina tankar kring det, Jenny?
Ja, men det är ju att det viktigaste egentligen, den viktigaste startpunkten, det är ju att ha ett väl förankrat gemensamt varför. Och vi har varit inne lite grann på det tidigare avsnitt. Och precis som du sa, bokens titel är ju vald utifrån att vi har tillsammans liksom enats i det här att varför är så viktigt. För vi behöver det på många plan. Och det där varför, det blir ju också den där målbilden som är så viktig. Att vi har en gemensam tydlig målbild innan vi påbörjar vår implementering. Och det där varför, det är ju också någonting som man ibland behöver liksom återkomma till. När man känner att liksom, vi behöver nog kanske stämma av så att alla i hela verksamheten liksom är med och är med på banan, eller hur går det här egentligen? Är vi liksom på väg i rätt riktning, eller har vi kanske börjat leta efter någon liten genväg eller så? Så det där varför behöver vara konkret och ganska enkelt och inte särskilt tidskrävande, tycker ju vi, att liksom stanna till kring. Utan man behöver liksom kunna prata lite och resonera om det så att man liksom stämmer av. Ja, men det stämmer, vi har inte bytt målbild, utan vi har samma bild framför oss. Och liksom vi är på rätt väg. Så ja, när det gäller implementeringen som du nämnde, så är det ju inte framförallt hur en implementering går till som vi pratar om i den här boken, utan just vad vi ser man behöver ha med sig för att ta sig igenom de här olika faserna i en implementering. Det jag brukar göra när jag är med och stöttar verksamheter i implementering, det är att jag brukar säga att det är jättebra att vi skriver ner enkelt. Alltså på riktigt, så det blir så konkret så att det liksom går att läsa med några enkla rader. Hur ser vår målbild ut? Och varför vill vi att det ska vara så här? Så att man liksom på något sätt också tränar sig på att sätta ord på det där som vi faktiskt gör. Och ibland så kan jag tänka att, och till och med föreslå, prova på att skriv ert varför och beskriv er målbild som att ni skulle kunna beskriva den för anhöriga till de personerna som ni arbetar med, till huvudpersonerna själva och egentligen till nästan vem som helst, utan att man har särskilt mycket förkunskap om vare sig lågaffektivt bemötande eller pedagogik, om det är en pedagogisk verksamhet. Så då kommer vi åt det där enkla, konkreta. Vad är det egentligen vi gör och varför och vart är vi på väg?
Det är ju själva målbilden som är viktig innan själva implementeringen tar fart. En annan viktig komponent innan implementeringen tar fart, det är ju att ta reda på vad handlar en implementering om? Och det blir ju mera kanske för ledaren, men självklart också tillsammans med verksamheten, att ta ställning till om man är redo för det här. En implementeringsprocess är ju en stor resa ur ett organisatoriskt perspektiv. Och där kan man ju också behöva sondera terrängen och se vad finns det för hinder för en implementering. Vad behöver vi vara vaksamma på? Så, och där som sagt var är ju ledningens funktion central. Och utöver det så kan det också vara hjälpsamt att ta del av lyckade implementeringar. Vad är det som har krävts? Vad hade man velat veta om innan? Vilka lärdomar har man dragit? För det är ju en förändringsprocess som tar fart, och den kommer att väcka en hel del tankar och känslor som man behöver vara förberedd på. Har du några erfarenheter i det arbetet som kan vara viktigt att dela
ja,
med sig?
Ja, men det har jag. Jag har ju jobbat med implementering och lågaffektivt bemötande i många år och i många olika typer av verksamheter. Så jag skulle väl säga att jag vågar nog säga att jag har erfarenhet av hela, alltså många olika varianter, alltså när det har blivit inte alls blivit bra, när det har liksom blivit väldigt rörigt och liksom då med facit i hand onödigt liksom tufft och utmanande för hela verksamheten. Och sen har jag ju erfarenhet av när det har gått ganska smidigt och lätt. Och det som på något sätt är gemensamt när man då ändå liksom får liksom lite omtag kring det, när man gör ett nytt försök med en implementering när det har blivit rörigt och för, liksom för bökigt på olika sätt, eller när man tittar på de här verksamheterna som har gått smidigt, så är det ju precis det här som vi har egentligen varit inne på, som vi behöver liksom trycka på. Det behöver finnas ett tydligt mandat ifrån chefer och ledning. Det behöver finnas en tydlig riktning. Och de som ska hålla i den här riktningen behöver inte vara med och göra hela jobbet ute i verksamheterna, nära huvudpersonerna, brukarna eller eleverna. Men man behöver ha så pass mycket kunskap så att man kan stötta och hjälpa, och att man också kan uppmärksamma när det liksom faktiskt börjar att bli lite gungigt. Exempel på något som man behöver som chef och ledning uppmärksamma, det är när man börjar prata i termer om att men vi får inte göra någonting nu, till exempel. Vi får inte längre säga ifrån. Eller nu har vi ju tappat i mandat, vi som personal till exempel. Nu är det eleverna som styr, eller nu är det brukaren som bestämmer. Eller, alltså när man börjar prata i de här termerna, för det handlar ofta om att man känner just den där stressen och kanske lite maktlösheten som personal. Och att då inte bli dömande, utan att tänka, nu är det detta som händer. För när vi byter ut verktyg eller provar nya verktyg i vårt arbete, så blir vi stressade, som du var inne på. Och det kommer också ibland kännas som att jag har blivit av med någonting. Trots att jag kanske vill mot ett annat håll. Jag kanske är med på tåget. Jag vill jobba lågaffektivt. Men det känns ändå som att jag blir av med någonting som jag tidigare var trygg med. Så ja, min erfarenhet är att det är bra att börja med att sätta sig ner. Alla som ska fungera som stödfunktioner i en verksamhet. Chefer, och det kan vara pedagoger, stödpedagoger. Och är det en skola, så alla de som ska stötta och hjälpa lärarlagen och så, att man sätter sig ner med det gänget liksom och pratar och tar till sig det här utifrån sin funktion. Och sen så försöker man då planera hur man kan stötta och stödja de som då jobbar allra närmast eleverna eller bruken eller vad det kan vara.
Just det. Och där blir ju den dialogen viktig hela tiden, att hålla den levande i verksamheten, mellan olika professioner och mellan ledning och i ledningslinjen. Men en del av huret, det är ju också verksamhetens huvudperson, brukaren, eleven. Hen är ju också med om den här förändringen som sker. Så att vara nyfiken på hur blir responsen, reaktionen, hur behöver vi justera oss? att arbeta med den empatiska förmågan som vi har tryckt på tidigare. Men självklart också att prata och fråga och vara nyfiken på. Och kanske speciellt då bemötande frågor och behov. Vad behöver du för att du ska känna dig lugn och trygg med oss? Hur vill du att vi gör när det blir svårt för dig? Så en konstant dialog på olika håll är ju en jätteviktig del av huret. För det är ju med människor som detta sker.
Ja, men precis. Och ibland får jag frågan om hur tydlig man behöver vara som chef eller en ledningsfunktion. Alltså hur finns det en risk att man är liksom för, att man kanske är för tydlig med det här upphör vi med och det här och liksom sådär, så att man liksom ställer till det på ur det perspektivet. Där tänker jag att man behöver också verkligen se över, och det ligger ju också i det här med att sondera terrängen lite grann, att ha koll på sin verksamhet, på just den här verksamheten. Hur ser det ut här? Hur jobbar vi idag? Hur har vi jobbat tidigare? Och att också liksom våga lyfta upp det där, för det finns vissa saker som vi bara behöver vara sådär supertydliga med. Annars kommer inte implementeringen bli lyckad. Det finns vissa typ sätt att bemöta i en del verksamheter. Och många gånger i de verksamheterna som jag har jobbat med liksom tillbaka i tiden, så har det varit så att man har gjort en jättestor synvända. Man har bestämt sig för att jobba på ett sätt som har stora skillnader i hur man kanske tidigare har jobbat. Där man kanske har lagt mer ansvar på att huvudpersonen själv ska göra sitt förändringsarbete och ska träna på olika strategier, till att man då plötsligt börjar lägga ännu mer ansvar på att personalen gör mycket av det där jobbet. Såklart i samverkan och liksom så tillsammans med huvudpersonen, men inte alls så där på det sättet som man tidigare har gjort. Och då behöver det ju vara tydligt att det är det som gäller. Från och med nu är det som gäller. Och i verksamheter där man kanske har haft mycket fysiskt våld, som har slutat i nödsituationer till exempel, där behöver man träna på och hela tiden att liksom de verktygen som man då har bestämt sig för att man ska använda. Och allt annat behöver man behandla som så som det faktiskt är. Så att man inte blir för försiktig, det är egentligen det jag försöker uttrycka här när det gäller vissa saker. Det som inte ska finnas i våra verktygslådor, där behöver vi vara tydliga. För annars så kommer det försvåra. Och vi kommer riskera att stå och snurra lite för länge på en plats som vi inte behöver vara så länge på.
Mm. Och för att detta ska bli hanterbart, begripligt och meningsfullt för medarbetare, tänker jag att det behöver finnas hållpunkter med jämna mellanrum där man pratar om handlingsplaner, bemötandeplaner, hur det går att vila mot synsätt, varför vi gör som vi gör, så att det finns mötesforum där man hela tiden återkommer till huret och varför. Och det som du säger, att det blir tydligt, att det blir överskådligt också. En del i det praktiska arbetet är ju också att använda sig av material i bemötandeplaner, i handlingsplaner, i kartläggningsmaterial. Att använda sig av kanske nytt material ibland, men sådant som leder tanken in i den goda cirkeln av tänkande som vi pratade om i ett avsnitt. Som leder en att fundera kring att här har det blivit en krock mellan krav och förmåga, och mitt jobb är att ta reda på vad det handlar om och vad jag kan göra om till nästa gång. Så rent praktiskt så blir det ju kanske också en hel del nya redskap att prova tillsammans i verksamheten. Och som också då bekräftar varför vi gör det vi gör. Och det hjälper till att göra arbetet mer begripligt.
Ja, men absolut. Och det som är så bra också när man har de här tydliga, både med mötandeplaner men också utvärderingsmallar eller planer för hur man utvärderar efter det har varit en tuff situation med där det liksom kanske ledde till kaos eller att det var nära på, hög affekt, mycket stress. hos både personal och brukare eller elev, så det är ju att man så fort flyttar fokus bort från det där som vi inte vill vara i, att rätt och fel och att det är liksom kanske en enskild personal som gjorde något fel, att det är det man vill inte ha fokus där, utan vi vill så snabbt som möjligt stoppa in det i en mall där man får en känsla av att det här tas om hand, vi tar ett gemensamt ansvar. Vi tittar på situationen mer än personen som var inblandad för att lära oss någonting. Så det där med att ha gemensamma planer och mallar är oerhört viktigt. Och det är ju också så att när vi jobbar med utvärderingsmallar och när vi skriver bemötandeplaner, då är vi ju oftast i vårt allra bästa jag. Vi gör det när vi inte är mitt uppe i stress. Så vi lär oss ju mycket då. För då har vi liksom kylt ner oss lite och vi liksom är i de allra flesta fall på en plats där vi får tillgång till allt det där som vi egentligen vill och vet och sådär. Så det är viktigt ur den aspekten också.
Mm. Vi har varit inne på lite olika komponenter i hur vi implementerar lågaffektivt bemötande i verksamhet. Vi har pratat om den tydliga målbilden. Varför gör vi detta? Att så gott som det går vara förberedd på vad en implementeringsprocess handlar om. Att hela tiden ha en dialog på olika plan. Var befinner vi oss? Vart är vi på väg? Hur går det? Och att använda sig av material som gör arbetet hanterbart, begripligt och meningsfullt. Men eftersom en implementeringsprocess, frågan är när den har ett slut egentligen, utan snarare är det väl ett ständigt pågående arbete, för det kommer ny personal, det kommer nya personer i verksamheten, ibland byts ledningen till och med ut. Så någonstans så är det ju att hela tiden se till så att man håller sig i rätt kurs och att det är en ständig läroprocess också i detta tillsammans med andra. Så att ha det uttalat också, att det finns inte någon speciell dag när vi är klara med det här, utan det här är en resa som vi kommer att fortsätta tillsammans, blir också en viktig del att vara tydlig med utöver allt annat som man ur ett ledningsperspektiv verkligen behöver vara tydlig med. Är det någon annan tanke som dyker upp hos dig när det gäller det här med hur implementerar man lågaffektivt bemötande?
Nej, men jag tänker att det också, utöver de punkterna som vi har varit inne på, så är det viktigt att man, och det går lite grann in i det här som jag nämnde kring utvärderingsmallar och att jobba med utvärderingsfrågor och sånt där, att man också har en plan för hur man ska både hantera men också förebygga den där, så mycket av den här stressen som vi kan hos personal ute i verksamheten. Så att man också har gjort det väldigt tydligt och konkret. Hur kan jag stötta och hjälpa dig efter att du har varit i en situation där det var tufft och stressigt för dig? Behövs det kanske en modell för avlastningssamtal? Eller någon form av debriefing, och hur ska den i så fall se ut, och när ska man ha den tiden? Där behöver man ju också som chef och ledning gå in och kanske då verkligen säkra att det finns utrymme för det. Och det handlar ju många gånger inte om så långa stunder, men om jag till exempel identifierar att personalen just nu har hög press på sig. Det här är en tuff liksom, process som pågår. Det är mycket stress för man provar nya verktyg och sådär. Och om man då tänker sig att då vill jag att ni tränar på att kunna stötta varandra med hjälp av debriefing. När ska den då ligga? Så att man också är med i dem, liksom, att titta så att det verkligen är möjligt. Ska det vara vid varje överlämning till exempel? Ska det vara innan man går hem efter att man har haft hög stress på arbetet? Eller vill man ha det som en del av det dagliga arbetet? Där man kanske alltid jobbar igenom vissa frågor för att få möjlighet att tömma ur sig sina sina känslor som ju en debriefing handlar om. Där vi inte ska fatta några beslut och inte vara dömande, inte vara värderande, utan bara prata av sig om känslorna så att man kan lägga dem där de ska vara. Alltså på arbetsplatsen, men inte i närheten av vare sig elever eller brukare, utan så. Och så att man kan liksom förebygga på det sättet.
Just det, så vikten av att tänka stressreduktion, inte bara för verksamhetens huvudperson, utan också just specifikt under implementeringsprocess för personalen.
Precis. Och att man faktiskt också tar ansvar för att lite grann vara den som, om man är en chef till exempel, eller har någon annan form av stödfunktion, att man tar ansvar för att titta lite grann på var är vi nu med jämna mellanrum. Och liksom stanna till och säga, titta, vet ni vad? Alltså, här var vi en gång. Och här är vi nu. Det går framåt. Jag tror att du var inne lite grann på det här i början av samtalet om att också lyssna in lite grann, alltså själva huvudpersonen då. Alltså hur blir det här för de personerna som det handlar om? Var uppmärksam och kanske till och med i de verksamheter som det är möjligt stämma av med de personerna som vistas i den här miljön. Märker ni att vi jobbar med någonting här, och har ni någonting som ni vill liksom säga till oss, eller vad har blivit bättre och vad behöver vi fortfarande skruva på? Men också liksom hela tiden påminna om att lyssna in det där positiva som vi faktiskt hör. Och det kan vara små saker, men som är så viktigt för oss som personal att faktiskt lyfta upp. Det kan vara små saker som en person säger, som kanske handlar om att det känns så skönt, jag känner mig inte så himla stressad längre, eller det känns som att personalen plötsligt har mer tid med mig, eller det känns som att jag förstår mycket, 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 mycket mer av vad det ni gör. Alltså, ingenting är ju för litet för att det ska bli tillräckligt liksom, stort när vi fångar upp det, om vi bestämmer oss för att ha med det perspektivet. Jag har några exempel från när jag jobbade mer liksom i verksamhet och var just ansvarig chef. Där vi la in det som en punkt i våra kontaktpersonsamtal med brukarna, men också när jag hade som chef hade avstämningssamtal med de personer som bodde i den här verksamheten. Det pratade just om personalens bemötande, och det var jättefina grejer som kom upp där. Och inte sällan så var det någon som genomskådade att det är nog kanske så att ni har varit på kurs eller något, va? För det är någonting här som har blivit förändrat. Och det är värdefulla reflektioner att få. Och även anhöriga som har kunnat hjälpa oss en bit på traven och ge oss lite extra energi framåt genom att säga att ni pratar så gott om mitt barn, eller ni pratar så gott om min vuxna son här. Alltså jag tänker, ska vi inte, ni har väl inte glömt bort att det finns ganska mycket som är tufft, va? och det där valde vi att liksom verkligen fånga upp och tänka, ja, alltså det här måste ju betyda att vi har lyckats sända ut att man är precis värd det där. Det är väldigt mycket gott med din son, din dotter. Så att det är, fånga upp de där små sakerna, det är ju ett tips verkligen.
Ja, det är ju en omfattande process det här att ställa om i en verksamhet, byta ut ett synsätt, byta ut redskapen. Så dagens reflektionsfråga, eller månadens reflektionsfråga, den kommer att bli rätt omfattande också. Och som sagt var, så har vi flera tankar och funderingar kring detta med hur gör man i boken. Men så värdefullt att man har funderat kring hur ska detta gå till. Speciellt de dagar och perioder som är extra svåra. Då behöver man ju kunna falla tillbaka på en plan. Så reflektionsfrågan nu, det blir: hur behöver ni organisera er för att ni inte ska trilla ur kurs? Vad behöver ni i form av mötesforum till exempel? Och vad ska syftet med de här olika mötena vara? Hur behöver agendan se ut för att man inte ska tappa den andres perspektiv? Hur stöttar vi varandra Hur hjälper vi varandra att komma in i den goda cirkeln av tänkande? Det är några hjälpfrågor på traven, men att verkligen fundera kring hur ska nu detta gå till? Och ni hittar oss här igen i Varför-podden om en månad. Och tills dess så finns vi ju på vår Facebook-sida. Och ni hittar länken i avsnittet. Hej så länge!